Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
God dag och välkomna ska ni vara allesammans till ett avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 75, eller hur Ingrid?
Det stämmer bara.
Maria Selander heter jag och min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist har vi också med oss såklart. Idag har vi huvudrubriken Städer ska brinna.
Ja, och det syftar jag då på koranbränningen som kanske kommer att inträffa i Malmö på fredag.
Kanske, vi får väl se. Det finns en hel del som inte tycker att den här manifestationen ska genomföras av vår vän Rasmus Paludan och vår andra vän, Dan Park. Vi får se, vi ska prata lite om det sen. Vilddjurets märke är ju faktiskt en grej som vi har haft som huvudtema tidigare för länge sedan. Och nu så är det ju liksom en del som pekar på att vi börjar närma oss det stadiet när man faktiskt kommer att börja dela ut vad som skulle kunna tolkas som vilddjurets märke.
I samband med covid-vaccin.
Det är jäkligt otäckt. Vi ska visa ett klipp och prata om det om en stund. Och sen har vi en lite halvrolig nyhet tycker jag, nämligen genom svenskarnas plastpåsbojkott. Hela den här grejen med plastpåseskatten verkar inte riktigt ha gått som Miljöpartiet tänkte sig.
Nej, jag tror ju nämligen att de tänkte sig att de skulle få in massor med pengar. Det vet vi att de tänkte att de skulle få in massor med pengar till statskassan. Men det bidde en tumme.
Ja, det finns ingen glädje så som skadeglädjen när det gäller ens politiska motståndare. Men du, i fredags så råkade jag drista mig till att säga att Gustav den femte, Vegora som han kallades, kungen, han var nazist, lät jag undslippa mig.
Och det ja, var du alla sa som den gamle nazisten, sa du, ja. Så skrattade vi lite. Och då var det faktiskt folk som hörde av sig och sa, nej, nu är jag faktiskt upprörd på Maria. Gustav V var faktiskt inte alls nazist. Och då kan han, den här personen hänvisade till en massa olika källor, böcker som har skrivits och så, va? Men jag hittade en artikel i Expressen som är ett par år gammal. Där det är en berättelse om vad som hände när Hitlers soldater tågade in i Danmark och Norge den 9 april 1940. Då var det ju det att då hörde ju Tyskland av sig till Sverige och sa att ja, nu kan ju ni välja. Vill ni också bli invaderade eller tänker ni följa våra regler, nämligen låta oss åka tåg och låta oss köpa järnmalm och allt det där. Och vi fick inte mobilisera och vi fick inte, fartygen skulle hålla sig bort från tyska operationer och så vidare och så vidare. Det var en del krav och då var det ju det att kungen var inblandad. På den tiden så hade kungen med rikets styre att göra till viss del. Och statsministern och utrikesministern, de samlades till ett möte för att diskutera, skulle de mopsa sig mot herr Hitler eller skulle de tacka för erbjudandet? Och då bestämde de sig för att tacka för erbjudandet och det visade sig också att Gustav V han hade varit väldigt tyskvänlig och hans son, vår nuvarande kungs, när hans son, vår nuvarande kungs
Pappa. Det här är då svårt att reda ut, ja, därför att vår kungs pappa och hans farfar hette likadant.
Ja.
Precis. Så det är lätt att bli förvirrad där. Men vår kungs
pappa... han dog ju tidigt, så att han blev ju aldrig kung. Han blev aldrig ens kronprins. Han var bara arvprins. Och så var det då hans far som blev kung. Som vi känner som gamle kungen. Men i vilket fall som helst så var ju vår kungs pappa, han var ju gift med en tyska. Och hon var glödande Hitler-anhängare och hissade hakkorsflaggan och sådär. Men Vegura åkte till Tyskland och träffade Hitler, och han var inte särskilt imponerad. Han såg ut som en sotare, helt klädd i svart. Och efter möten vågade han kritisera Hitler och sa: jag tycker inte om vad ni gör mot judarna.
Så att är det verkligen dokumenterat, Oman? Är det bekräftat att han sa så? För i så fall var ju det ganska fräckt och eller modigt, vilket man vill, alltså. Men jag sa till dig innan vi började idag att det är inte alls ologiskt, därför att en stor del av överklassen hade svårt för Hitler och nazisterna, därför att de tyckte att de var för simpla. De var liksom lite för fina för den här pöbelgrejen som nazisterna höll på med. Och det är väldigt intressant att läsa den här artikeln. Den är faktiskt inte bakom betalväg, så läs gärna den. Vi lägger länken som vanligt. Att man kunde konstatera då att Gustav V var gift med en tyska. Men hans son, vår kungs farfar, var gift med en engelsk prinsessa eller adlig person. Hon är tydligen av den här släkten Mountbatten. Som ju även nuvarande drottning Elisabeths prins Philip är en del av dem. De var kusiner eller någonting i den stilen. Så att han var väldigt, alltså kungens farfar var väldigt emot det här att vi skulle gå med på tyskarnas krav. Men han blev nedröstad.
Yeah.
Och nuvarande kungens pappa var ju nazianstruken då. Hur kungen själv...
med en tyska.
Ja, precis. Hur kungen själv förhåller sig, det förtäljer inte historien. Men vi kan konstatera att han är gift med en kvinna som vars familj var väldigt... ja, vad ska vi säga? De var inte mot nazisterna i alla fall. Så att,
Men nu har vi rätt ut det. Att vi tror i alla fall att det är mer eller mindre belagt att Gustav V var tyskvänlig men inte särskilt imponerad av herr Hitler.
Nej, då vet vi det. Då ska vi inte, men frågan är, var han gay, Ingrid?
Det mesta tyder ju på det.
Ja. Okej, då vet vi det också. Det stod i den här artikeln att hans äktenskap var väldigt olyckligt och hans drottning var på Capri för det mesta och de träffades inte så ofta och sådär. Vad sa du?
Det kan man ju förstå. Om han föredrog manligt sällskap så var det väl inte roligt för henne att vara i Stockholm.
Nej, det kan man misstänka. Du, det här med plastpåseskatten, det har Rebecca Weidmo Uvell, vad ska vi säga, lustfyllt mördat hela konceptet på sin blogg. Hon skriver: plastpåseskatten, ett väntat ekonomiskt fiasko.
För Per Bolund, ministern för Miljöpartiet, han gick ut och sa att han skulle få in 2,1 miljarder redan efter första året. Men vad bidde det?
Det bidde en tumme. Och Ovelskan, hon skriver det, hon har begärt ut då siffran för maj och juni, va? Om jag förstår det hela rätt. Och då har de skrapat ihop 50 miljoner.
Yeah.
Och intäkterna i budgeten var 525 miljoner. Oops! Så det blev inte riktigt som de hade tänkt sig.
Nej, nu kommer de naturligtvis att säga att det var precis vad vi hade tänkt oss. För det enda syftet var nämligen att få bort plastpåsarna. De plastpåsar som inte ligger i den svenska naturen och inte får omkring i de svenska vattnen. Nej, för så det händer inte här liksom.
De kommer att säga det, men det var naturligtvis, alltså det ultimata syftet med det här var givetvis att mjölka det stackars svenska folket på ännu mer pengar.
Ja.
Så det var ju det gläder mig storligen att svenskarna har, och det är lite typiskt svenskt, sätta ner foten vad det gäller en sån grej.
Ja.
Att nej, min själ, jag ska inte. Jag lägger inga 7 kronor på någon plastpåse. Och jag berättade ju för dig innan vi började idag att Vi har ju fått viss benägen hjälp av en del butikspersonal på sina håll. Bland annat har jag sett på Systembolaget, både här i Trelleborg och även på Emporia i Malmö, att där gör de så att de bullar upp alla tomkartonger som de har lastat ur vid kassorna. Så att du kan ta en kartong istället och bära hem dina grejer i.
Ja, ja. Jättefiffigt, för det är ju verkligen en bra, ett bra återbruk så att säga.
Mm. Visst.
Och nej, jag tror jag har köpt en plastpåse sedan de införde skatten. Därför att jag hade glömt att ta med mig och jag hade för mycket så jag kunde inte stoppa det i min handväska. Liksom. Jag var tvungen att köpa en plastpåse. Men nu har jag alltid sådär tygpåse eller någonting med. Mm. Eller gamla plastpåsar.
Mm. Det är som i gamla Sovjet, Ingrid. Där hade alltid kvinnorna vad som kallades för kanske kasse med sig. Mm.
Ja, just det, om det möjligtvis fanns att det fanns några varor att köpa.
Kunde vara så att man råkade se någon kö där det fanns toapapper eller någonting annat livsnödvändigt och då fick man ställa sig där med en gång. Och nu har även svenskarna börjat med kanske kassa uppenbarligen. Så att det är pilotta dig Per Bolund, säger jag.
Ja, jag tycker det är jätteroligt. Och heja svenska folket. Det är inte så ofta vi ser motstånd, men här har ni visat att ni kan.
Absolut. En annan grej som man faktiskt kan göra, det är att skriva på protestlistan mot de här EU-stödpaketen som
Det är ju så att den här kreditanalytikern Magnus Stenlund blev intervjuad av Swep-TVs Mikael Vilgert häromdagen. Vi har lagt länken till den om ni inte redan har sett den. Och där berättar han ju då att det är, alltså det här har ju framställts som att nu har Sverige gått med på det. Så nu är det så att framtida generationer ska vara skuldsatta i decennier framåt. Men, säger han, så är det inte, därför att det måste ratificeras av riksdagen. Och det kommer antagligen inte fattas något beslut om det förrän till våren.
Okej.
Okay. Så här finns all möjlighet att jaga upp sina politiker. Och man kan ju börja med att skriva under den listan som han har startat.
Mm.
Om att stoppa stödpaketen. Och det vore ju tusan om inte åtminstone Sverigedemokraterna skulle kunna driva den här frågan och försöka skapa opinion.
Ja. Så här gör de påtagligt ofta, att de låtsas som att nej, men det är redan för sent. Det är inte lönt att protestera. Det verkar vara taktiken med lite allt möjligt.
Ja. Absolut, är det så. Och ja, de flesta svenskar har ju åtminstone trott på allt som politiker och journalister säger. Så att de har kommit undan med det väldigt länge. Men jag är ju rätt säker på att väldigt många fler har vaknat nu. Men det är svårt att bryta gamla vanor. Vi pratade ju om det innan idag, att vi har släktingar som bara tittar på Sveriges Television och läser sin lokaltidning och är helt övertygade om att Trump är galen och måste ut från Vita huset. Ja, fast vänta nu här, Biden är ju dement. Va? Va?
Nej. Usch, vad elakt.
Ja, så elakt att säga så.
Det bästa argumentet jag fick på en släktfest i helgen, det var att, som var väldigt coronasäker förresten ska jag säga, vi satt utomhus, alla höll avstånd, ingen kramades och så vidare, så ni vet det. Det var ju det här att Trump, han vet ju ingenting om hur vanligt folk har det. Och jag blev helt så här, amen du, menar du att Joe Biden, som har suttit i Washington i 45 år, har någon som helst clue om hur vanligt folk har det, eller att Clintons liksom, att de har, du kan inte på allvar mena att du tror att de har kontakt med vanligt folk. Nej, sa han då, nej det har du i sig rätt i.
Och du berättade ju att... Det är som han i Sveriges Television som sa, men han, but he is a billionaire. Ja, are you too a billionaire? Why did you vote for him? Alltså som att bara för att han är en framgångsrik och rik människa, så har han ingen aning om hur vanligt folk har det. Och jag såg en intervju med hans pressekreterare, den här fantastiska, vad heter
McNanny.
Hon? McNanny.
McNanny, tror jag det uttalas.
Nej, McNanny.
Okay.
Ja. Mm. Där hon sa att presidenten, hon har sett honom tillsammans med väldigt många vanliga människor, för han bjuder upp många vanliga människor om det har hänt någonting, någon vars barn har blivit skjutet eller någonting sånt, och han är mycket bra med vanliga människor, han träffar väldigt mycket vanliga människor, ovanligt mycket för att vara en president.
Mm. Det där konstiga resonemanget att han är miljardär så han har ingen aning om hur vanligt folk har det. Det är ju så bakvänt därför att ett, det faktum att han är så resursstark gör att han är mer oberoende av lobbygrupperna. Mm. Och ni vet, pengarinsamlingar hit och dit och att fjäska för olika intressegrupper och så vidare. Och två, han har arbetat hela sitt vuxna liv och har ju därmed och inte suttit på röven i Washington och snöat in. Ja. Utan varit ute i näringslivet och haft med folk att göra.
Ja. Och egentligen är han ju inte republikan. Han är ju en oberoende kandidat skulle man kunna säga. Även om han ställde upp för republikanska partiet. Han har ju synts på många bilder förr i världen med demokratiska presidenter och så. Så det var väl inte självklart. Men ja, med tanke på hur demokratiska partiet har utvecklats så blev det ju självklart.
Mm. Ja, och jag tror att det stämmer bra med hans personlighet, det här att republikanerna tydligare är för frihetsrättigheterna på olika sätt, second amendment, allt det här. Och så som demokratiska partiet har utvecklats så börjar ju de närma sig vänsterpartiet.
Ja, absolut. Inte riktigt, men... Jo, men alltså de har ju många högljudda företrädare och inte minst den här Kamala Harris som nu har blivit vicepresidentkandidat. Hon är ju rödare än Bernie Sanders.
Inte minst den helgalna Ocasio-Cortez. Vad var det du kallade henne?
Det har jag redan glömt.
Hade något roligt smeknamn på henne eller så. Fel sig. Du, vi går raskt vidare i handlingarna här till covid-vaccinets vara eller icke vara. Det är ju så här att jag hade en diskussion med min man om detta nu för några dagar sedan. Just när vi hade sett det här hemska klippet som vi ska visa en del av här om en stund, att nu är det på gång, nu är de på väg att rulla ut första vaccinet mot covid, och jag såg att den svenska vaccinsamordnaren trodde vid årsskiftet ungefär i Sverige att man kommer att börja vaccinera, och initialt så säger de som vill då, men och då menade han på att men då, det är väl bra, för jag var så här, jag kommer inte ta det och jag kommer inte att låta någon vaccinera vår son. Så att vadå, varför inte det, och det är väl bra. Och så förklarade jag då att det är ingen som vet vad som är i det här vaccinet.
Nej.
Och ingen vet, alltså om vi bara tar den första delen av detta, nämligen att forska fram ett nytt vaccin brukar ta mellan 20 och 30 år. Och det här har de smält fram på ett år ungefär.
Mm.
Mindre än det.
Mm.
Bara det borde liksom göra att folk blir lite misstänksamma. Är det här säkert?
Och tänk, det har under de senaste åren förekommit ett antal coronavirus.
Mm.
Och mot inget av dem har man lyckats ta fram ett vaccin. Säger inte det någonting?
Och sen är det ju det som du har påtalat tidigare när vi har pratat om vacciner, att åtminstone i USA är det ju så att vaccintillverkarna är helt skadeslösa för de produkter de skickar ut. Det går inte att stämma dem eller att ställa dem till svars för eventuell skada som vacciner gör, och det är så redan sedan tidigare.
Och det här är vansinnigt. Alltså, när de fick den här friskrivningen på 80-talet, därför att de hade börjat säga att vi blir stämda hela tiden och vi kan inte göra vacciner om inte vi blir fria från skadeståndsansvar. Och då var det faktiskt Ronald Reagan som skrev under det, och då inrättade man istället en vaccinskadedomstol så att man kan gå till den och få då skadestånd. Vem bekostar det? Skattebetalarna.
Mm.
Alltså vaccinbolagen tar in stor vinster på sina vacciner och behöver inte stå till svars. När folk blir skadade så är det skattebetalarna som ska ge dem skadestånd.
Mm. Ja, och sen den allra kusligaste aspekten av detta tycker jag är det som vi ska visa er nu. Det här är då ett klipp med en läkare som heter Carrie Madesh. Kan du uttala så?
Ja, kanske.
Ja. Hela klippet är ungefär 20 minuter och jag har klippt ut 3,5 ungefär. Och vi kollar på det, så ska Ingrid och jag utveckla lite vad hon säger efter det.
The problem with that is they're using something called a process called transfection, and transfection is a way that we make genetically modified organisms. Okay, I think you know about those fruits and vegetables. They're not as healthy as the normal wild type fruit and vegetable. So possibly you could extrapolate that to a human. If we become genetically modified, we would not be as healthy, okay? We don't have long-term studies on this anyway. This is unbelievable. And, you know, the vaccine manufacturers have made the statement, this will not alter our DNA, our genome. I say that is not true. Because if we use this process to make a genetically modified organism, why would it not do the same thing to a human? I don't know why they're saying that. Now, if you look at the definition of transfection, it'll tell you that it can be a temporary change in the cell. And I think that's what the vaccine manufacturers are banking on. It's temporary. Or it's a possibility for it to become stable, to be taken up into the genome, and so stable that it will start replicating when the genome replicates, meaning it is now a permanent part of your genome. That's a chance that we're taking. So it could be temporary or it could be permanent. And we would never know that for years down the road, honestly. So here we go. We've got something that can alter our genome. It's a possibility. And another thing on that, if they're altering the genome, what would be the effects? I told you previously some of the side effects, but also we need to know that this is a synthetic piece of DNA or RNA, okay? And if it becomes taken up into the genome of a human, it's synthetic, it's not from nature. And if you look at the Supreme Court justice ruling on synthetic DNA or genes, it can be patented, and patents have owners. So what does that mean for us? What if this gets into our genome? Does that mean Moderna or the Bill and Melinda Gates Foundation or the Department of Defense, all of these people who are involved in the patents, or are they somehow going to own part of our genome? It's a possibility. You need to know that. So that's one part of this delivery system, just one. Now let me go to the next. The next part of the delivery system is a luciferase enzyme. Okay, they named it, they patented luciferase. I don't like that name. Luciferase because it has bioluminescent qualities, which means it can produce a light or it has a light source. And all of this would be under your skin and you cannot see it. Now, the luciferase is an idea because they want to make sure that you're vaccinated. They don't trust medical records. They don't trust you saying that you got vaccinated. They want to make sure, and they want to make sure it was successful, a successful transfection, a successful gene modification. So when you get the luciferase enzyme, if you have an iPhone or a special app on the iPhone, you can scan over that area and it will give a digital code, a digital imprint, a digital pattern, something that will identify that you were vaccinated. It holds your vaccination record. It also gives you an ID, a number, a barcode, a branding, whatever you want to call it, a tattoo. It's all the same thing. You now become like a product.
Det här är så läskigt. Och som hon, det som hon pratar om, ni som inte är liksom hängde med på hennes engelska där, så kan man i korthet säga att det hon berättar är att det du kommer att få insprutat i dig eller ta själv via ett plåster med små nålar som ser till att du får in det här, det är att du blir genmodifierad. Mm. Tänk nu alla ni svenskar som vägrar att köpa genmodifierad mat. Grönsaker och frukter och så. Ni vill ha ekologiskt. Ni vill ha äkta vara. Är ni då beredda att själva bli besprutade med genmodifierande substanser?
Mm. Ja, och hon säger också att de påstår ju då att den här modifieringen är bara tillfällig och den påverkar inte din genetiska uppsättning på lång sikt. Men det är ingen som vet det, konstaterar hon också. Det är ingen som kan veta det. Så att de här, och man kan ju då konstatera att varje gång man har försökt göra såna här genmodifieringar i, eller varje gång ska jag inte säga, men påtagligt ofta, så går det åt pipan.
Det finns... Naturen slår tillbaka.
Exakt, exakt. Och att då föra in ett ämne som ändrar din DNA, Jag tror de flesta känner spontant att det är nog ingen bra idé. Och hon förklarar också att idén med det är ju då att ett förändrat DNA ska kunna identifiera det här viruset och eliminera det då, va? Eller göra så att du inte blir sjuk och sådär av då till exempel coronan. Problemet är att man vet inte vad mer som kommer att hända. Det är det som är kruxet, va? Och sen kommer ju det här kusliga också, som bland annat Bill Gates har pratat mycket om, just det här att alla måste. Han säger rakt ut, det finns massor med klipp där Bill Gates säger rakt ut, det här är inte valfritt och alla måste vaccinera sig och alla måste ha märket.
Mm. Vilddjurets märke är ju det vi tolkar det som, nämligen 666 som står beskrivet i uppenbarelseboken. Och som vanligt så är de här globalisterna och djupa staten så fräcka att de till och med kallar det här luminiserande ämnet
Luciferase.
Luciferase. Ja. Lucifer, alltså Satan.
Mm, som ju då även är ljusbringaren, ska vi, och det är därav namnet. Va? Mm. Snabbt bara ska jag säga det, jag vet att en del av er stör er på det här kristna innehållet, men det är väldigt intressant att det står alltså i uppenbarelsebokens kapitel 13, vers 16-18, att och det, alltså vilddjuret då, eller den falska profeten, tvingar alla små och stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namnstal. Här gäller det att vara vis, den som har förstånd med att räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal och dess tal är 666. Ja, och då tänker folk så här, nej men vadå, vi är redan där i Kina att de har ett sånt här system med att man inte får lov att resa, man får inte lov att köpa saker, alltså massor med nackdelar om man inte samlar in de här sociala krediterna via då 5G-nätet är det väl, eller alltså du blir avläst hela tiden överallt var du är, om du röker en cigarett är det minus, om du tar ett glas vin är det minus, om du hjälper din granne och fixar i trädgården, då är det plus och så vidare. Va? Vi är redan där i Kina och Kina tror ju, det är många som tror att det är bara en testmarknad om man säger så för hela det här.
Och då är det förhoppningsvis många av er som tittar och lyssnar nu som tänker jag ska då aldrig låta dem spruta in det här i mig. Men tänk om det blir obligatoriskt eller att det blir så att du inte får lov att resa om du inte har tagit vaccinet. Du får inte röra dig lika fritt i samhället. Du får kanske inte besöka konserter. Du får inte gå på restauranger. Det är det som, alltså många kommer att vägra och då kommer myndigheterna med största sannolikhet att säga det hjälper inte, vi måste uppnå flockimmuniteten. Minst 90% eller vad de nu kommer att säga måste vaccinera sig och då är det ju jättebra tycker de. Mm. Men vi tvingar ingen, men du får ju inte leva som en fri människa om inte du gör det.
Amazing Polly, vår favorit, la ut en video i, ja, vad var det för ett par dagar sedan någonting, va? Som knyter an till det här ämnet också. Hon har ju varit väldigt skeptisk mot allt det här redan från början. Och hon har bland annat, kolla gärna hennes klipp som vi länkar till. Hon har varit mycket, vad ska vi säga, misstänksam mot bland annat Bill Gates hela tiden. Hon har flera klipp med honom i sitt klipp då, där han säger rätt sjuka saker. Kame ding dong, han är fullständigt bindgal, han tror att han är gud uppenbarligen. Han har ingen medicinsk utbildning, ingen kunskap om detta och han sitter och liksom vad ska vi säga, brer ut sig i intervju på intervju om att så här måste vi göra, så här ska vi göra.
Och som vi berättade om i det programmet som heter Gates of Hell, så har han ju gång på gång sagt att anledningen till att han är så engagerad i vaccinindustrin, det är för att minska jordens befolkning. Och inte en enda gång har jag hört en journalist säga, men vänta nu förstår jag inte. Du ska väl, det blir väl fler människor om alla vaccinerar sig och därmed slipper bli sjuka.
Nej, det liksom korrekta motargumentet där då är tydligen att han menar att om fler barn överlever barndomen i tredje världen så kommer inte kvinnor att skaffa lika många barn. Det är deras tro till
Men
den som vill. Jag tror
ja.
inte på det kan jag säga, men
Nej, och bara det faktum att han har använt afrikaner och indier som försökskaniner säger ju en del om hans människosyn. Jag såg en jätteintressant dokumentär häromdagen som heter Plandemic. Jag vet inte om vi vågar lägga länken till den. Ja, det här programmet kommer ju inte ut på YouTube, inte nu i alla fall. Men hur som
Ja,
helst.
just det kan vi ju säga att vi är ju avstängda en vecka till ju från
Ja.
YouTube, så ni vet.
Ja.
Ja.
Men i alla fall så var det en indisk högsta domstolen domare som blev intervjuad om det som vi också berättade om i det här programmet Gates of Hell, att väldigt många indiska kvinnor blev jättesjuka av ett HPV-vaccin. De var försökskaninerna för det. Och det slutade med att den indiska regeringen kastade ut Bill och Melinda Gates Foundation. Men nu är de plötsligt välkomna igen. Nu har den nya regeringen bjudit in och liksom gett Bill Gates priser och så. Och den här högsta domstolen, han sa så, du måste veta en sak, sa han till den här journalisten. Indien är ett mycket brutalt land med väldigt brutala regler. Och jag antar då att han syftar på kastlösa och så. Men vi hade väl aldrig kunnat föreställa oss att amerikaner skulle komma hit och bete sig ännu mer brutalt.
I min artikelserie Eliternas hemliga perversioner som vi ofta pluggar så beskriver jag, den finns i fyra delar på ingridochmaria.se. Vi kan väl lägga en länk till senaste delen i show notes här i videons beskrivning som man brukar säga. Där tar jag upp mycket av det här. Vad är de här människornas motivering? Vad är det som driver Bill Gates? Och den som jag anser mest trovärdiga tesen, det är att de är New World Order-människor som uttryckligen har sagt att de vill minska jordens befolkning till 500 miljoner. Och hur gör man det? Ja, man kan ju smitta nuvarande befolkning med sjukdomar, men det mest effektiva sättet är ju naturligtvis att göra en stor del av jordens befolkning steril så att de inte kan föröka sig.
Och
Och
hur
det
gör man
finns.
det? Genom vacciner.
Så
Då
bara,
kan man
oj.
först sprida ut ett virus och göra folk jätterädda så att de bara kastar sig över första bästa vaccin som kommer. Och jag vill också säga det att här finns det någonting väldigt, väldigt obehagligt som heter transhumanism, och Polly pratar ju om det också. Att om du
Och min
tänker
del
att
tre handlar om det.
ja,
Ja.
att människorna som vi är nu, vi är människor 1,0, men de vill skapa människor 2,0 genom att implantera artificiell intelligens i oss. Allt det ni har sett i sådana sci-fi-filmer om hur man plötsligt får in någonting i huvudet och så kan man prata kinesiska och vad det nu är. Och det kommer säkert att finnas folk som gladeligen låter sig sprutas in med sånt. Men hallå! Det vill ni väl ändå inte? Jag vill då inte leva i en värld där människor är halvrobotar.
I min Eliternas hemliga perversioner del 3 tar jag specifikt upp transhumanism. Det är liksom the usual suspect som figurerar i de här sammanhangen. Det är Bill Gates, det är Elon Musk, de är ett gäng människor som liksom förekommer i alla de här sammanhangen. Och en annan intressant sak är att flera av dem hade kopplingar till Jeffrey Epstein, som också var en stor anhängare av det här med transhumanism och hade väldigt många forskarvänner som han gav pengar till och sådär, och han
Ja,
hade väl
det kom
lite.
fram i den här pandemin, tror jag det var. Jag ser så många grejer så jag vet inte riktigt vad. Att Bill Gates, han har ju påstått att han har typ träffat Jeffrey Epstein en gång. Det visar sig, nej då, de träffades väldigt många gånger och de umgicks i samma sätt just för att de var intresserade av det här ämnet. Och Bill Gates tog kontakt med Epstein efter att han hade dömts första gången för sexualbrott mot unga flickor.
Jo då, jag vet, det framkommer i del 4, Ingrid, där jag också har lagt in en liten bild på Epstein och Gates. Och det är faktiskt så att till och med mainstream-tidningar har grävt lite i detta, bland annat Boston Globe och New York Times av alla tidningar, och avslöjat, alltså bekräftat att nej, det var inte alls så att de träffades lite flyktigt på någon fest, utan de kände varandra mycket väl, och det är mycket pengar som har flödat där i dem.
Och en sista sak om det här vaccinämnet är att häromdagen så kom det ju faktiskt en väldigt intressant god nyhet som visar att svenskar är mer kritiska mot vaccin än människor i andra länder. Mer än var femte svensk säger att de vill inte vaccinera sig mot covid-19. Det betyder ju i och för sig att 4 av 5 svenskar tänker göra det. Men det är ju ändå positivt att vi är mer negativa än andra.
Det kanske var så att det här med svininfluensavaccinet, att det gjorde att, och att många blev sjuka av det, gjorde att svenskarna blev, drog lite öronen åt sig. Jag vet inte, men det är ju i så fall jättebra.
Ja, Löfven har ju redan köpt in 6 miljoner doser, så att
usch. Du, kulturbråk om alternativa bokmässan, där ju du och jag ska vara med i slutet av nästa månad.
Och Katarina Janouch och Rune Sögaard och Arne Weins och jättemånga intressanta och trevliga människor ska vara med. Den heter faktiskt Alternativa bok- och mediemässan. Man måste liksom inte ha en ny bok ute för att vara med. Då var det så här att Svenska Dagbladet hade en artikel på kultursidan för en vecka sedan eller någonting, att ungefär som att det är de här båda sidorna, och så de borde lägga sig i parterapisoffan eller sätta sig. Och den var väldigt fånig och kom ju fram till att det var ju helt idiotiskt att ha en alternativ bokmässa, och det är ju
såklart
högerextremister och så. Och under, över alla under, Katarina Janouch fick in en replik på det. Men den lades ju bakom en betalvägg, såklart. Men Samnytt, som ju naturligtvis tvingas att ha prenumeration på de här tidningarna för att kunna bevaka vad de skriver, har gjort en liten artikel om det.
Och det intressanta, det intressanta var också, Inga, att den här människan som drog igång det hela, den här Josefin Holmström, det var inte hon som sen gav slutreplik på Katarinas artikel, utan det var deras kulturchef.
Ja, hon var nu inte betrodd och liksom skriva slutrepliken.
Det verkar inte så. Det är ju annars kutym liksom, att man inleder då med en artikel och så får den andra gå i svaromål, och sen så har då originalskribenten slutreplik. Men det var hon tydligen inte betrodd för. Jag vet inte, jag tror de flesta människor i vår sfär i alla fall, uppfattar det här som otroligt löjligt. Alla hennes argument och...
Ja, jättefånigt, och parterapi. Och Janouch, hennes artikel hade ju rubriken "Medierna behöver en elchockbehandling". Här är ingen parterapi, utan det är mainstream-medierna som behöver en elchockbehandling för att komma ur sin galenskapsbubbla och inse att väldigt många människor är dötrötta på era lögner.
Det är så typiskt svenskt tyvärr det här, att det är aldrig ens fel när två träter. Det kan det mycket väl vara om den ena parten uppför sig som en idiot. Jag menar, det har vi väl alla varit med om många gånger. Det är klart, en kan ha rätt och en kan ha fel. Vad är det för dumheter?
Nej, det är så fånigt. Och ska vi säga att den här bokmässan, den äger rum den 26 september i Stockholm. Det är fortfarande hemlig adress, inte ens vi vet vart vi ska, men jag lägger länken till där man kan anmäla sig till det, för jag tycker att ni ska komma, ni som har möjlighet, för jag tror det blir en väldigt intressant och spännande dag, och kanske liksom början på någonting nytt där vi går samman. Det är ju det som är det häftiga, att här kommer ju finnas företrädare för i princip alla alternativa medier. Bara en sån sak som att vi samlar oss och visar upp vår styrka.
Ja, för tusan, anmäl er och kom och prata med mig och Ingrid och alla andra spännande människor som är där. Vi är ju de mest spännande, såklart, men det där är andra också. Du, Wolfgang Hansson på Aftonbladet tror att det är Trump som inte vill debattera mot Biden.
Alltså, man vet ju inte om man ska skratta eller gråta. Wolfgang Hansson var en gång i tiden en ganska intressant kolumnist. Nu är han ju helt bortom räddning. Och han skriver då om 5 fallgropar som kan fälla Biden. Så han har förstått ändå att det kanske inte är raka spåret mot Vita huset. Men det var ju sånt lyckat partikonvent. Och då är det risk att de drabbas av hybris. Men det han är väldigt bekymrad över, det är att Donald Trump inte kommer att våga debattera mot Joe Biden. Hallå Wolfgang! Det är Joe Biden som kommer att vägra ställa upp. Karl är ju dement. Han kan givetvis inte debattera mot sin sittande presidenten.
Det är fantastiskt. Han skriver då som en av punkterna här. 29 september är det meningen att den första av 3 debatter mellan Joe Biden och Donald Trump ska hållas. Det är fortfarande oklart om Trump verkligen ställer upp. Men om debatterna blir av är det inte givet att de gynnar Biden. Nej, alltså. Hur ska det gå till när han inte kan prata utan att ha teleprompter? Och knappt på ens en gång.
Men du, tänk så många människor som läser detta och tror på det. Och som tittar på Sveriges Television och får se då att det går jättebra för Joe Biden. Och han leder i alla mätningar, vilket inte är sant för övrigt. Och vi vet ju hur Hillary Clinton, det var 91% chans att hon skulle vinna och så förlorade hon. Alltså det är helt galet. Men de tror ju att genom att upprepa detta mantra så blir det sant. Det är nästan någon slags religiös övertygelse.
Ja, men han skriver faktiskt som en av sina punkter, det ska vi ge honom, att är opinionsmätningarna pålitliga? Och konstaterar då att alla opinionsmätningarna inför valet 2016 var helt åt skogen. Och han menar på då att det har med det amerikanska valsystemet och så vidare. Så han erkänner ju det, att de, för annars är ju det ett narrativ som pushas mycket i svensk media, att kolla, han är helt på banan. Kolla opinionsmätningarna.
Men det är ju inte så att den som får absolut flest röster vinner. Utan eftersom de har det här systemet med delstater som får elektorsröster, så är det så att det handlar mycket mer om de så kallade swing states. Alltså vissa stater vet man redan från början. Kalifornien röstar alltid demokratiskt. Texas röstar alltid republikanskt. Men så har du de här swing states där det kan slå lite hur som helst. Och det är det som är intressant. Hur ser opinionsmätningarna ut i dessa delstater? Det andra, liksom hela riket, glöm det.
Ja, det är väldigt, väldigt, jag tycker ändå det är förvånande att Wolfgang Hansson skriver en sån dum, faktiskt rent felaktig grej, som att det är Trump som inte vill debattera.
Ja, men det är ju han som hela tiden, han vill ju ha 4 debatter och så till sist gick Joe Biden med på 3 och den fjärde ska då stå mellan vicepresidentkandidaterna Mike Pence och Kamala Harris. Jag tror inte det blir en enda. Jag tror, ja, kanske en. Och då kommer Biden att bli så fullständigt bortgjord att han bara blir en våt fläck på golvet. Men de kan inte ta den risken.
Man befarar en Olof Palme, Torbjörn Fälldin situation, fast ännu värre.
Ja, men det skulle ju då vara till Trumps nackdel. Att liksom Biden, det är synd om honom så folk får sympatier för honom för att Trump framstår som taskig när han...
Ja, fast jag såg någonstans, nu kommer jag inte ihåg var, att strategin, demokraternas strategi är just att Biden framstår som så ofarlig och liksom din lätt virrige farfar liksom.
Ja.
Det kan väl aldrig vara, det kan ju inte vara åtminstone farligt att välja honom, och så satsar man mycket på då svartmåla och demonisera Trump. Men som jag sa på den här släktfesten i helgen då till den här Trump-motståndaren, att det är ju sällan en bra idé, det är ju precis det misstaget man har gjort i Sverige, att gå till val på bara demonisera motståndaren. Du måste ju ha en egen politik att erbjuda. Det är ju därför vi är i den situationen som vi är i Sverige idag, att inga partier har några idéer mer än att motarbeta Sverigedemokraterna.
Ja, exakt så. Du, jag tror att vi får göra nästa tema väldigt kort och bara konstatera att det som började en gång som Sveriges kristna socialdemokrater och som sen blev Broderskapsrörelsen och som sen blev Tro och solidaritet nu har gått hela vägen ut och valt en muslim som ordförande. Det skedde i helgen. En kvinna som heter Sara Kuka Salam som tydligen har finsk-pakistanskt påbrå.
Ja, jag ser här att det har höjts röster för att liksom, hur mycket kristet innehåll finns det i den här tro och solidaritet nu för tiden. Inte så mycket, och för mig är det ganska logiskt. Sosannas valboskap, vi vet var de finns. Det är klart att de även då tro och solidaritet kommer att röra sig mer i riktning mot islam, därför att det är där det finns röster att hämta. Kristna svenskar röstar ändå inte på sossarna. De röstar på Moderaterna eller Kristdemokraterna antagligen.
Så och Sverigedemokraterna.
Att, ja, och Sverigedemokraterna, precis. Så, ja, det är sorgligt att säga, men så är det. Nu ska vi ta oss an det här med koranbränningen. Vår vän Rasmus Paludan och vår andra vän Dan Park har ju ställt till ett himla liv då. De först ville bränna en koran i Rosengård, sen fick de inte det. Nu har de blivit tilldelade en plats i västra Malmö, Fridhemstorget. Vad tror vi? Kommer evenemanget att bli av överhuvudtaget?
Ja, jag frågade ju fåglarna, mina hemliga källor, som sa att Malmöpolisen sitter och grunnar sig blå över hur de ska kunna stoppa detta. För det är ju så att demonstrationsrätten är grundlagsbestämd och det ska väldigt mycket till för att man ska säga nej när någon söker tillstånd för en demonstration. Mm. Men om det blir... Om det är så mycket hot mot den så att man befarar upplopp och så kan man eventuellt säga nej. Och de, vad jag har förstått så har de inte fått det officiella tillståndet än. De har fått besked att de får vara på Fridhemstorget, men det är liksom själva slutgiltiga underskrivna beskedet har de inte fått det ännu. Men det absolut senaste jag fick för ett par timmar sedan var att jo, de kommer att få tillståndet. Ja. Och då kommer ju Malmöpolisen att vara tvungna att ta hjälp från hela Skåne, för att vi har ju nu sett i sociala medier hur muslimer och vänsteraktivister, inte minst vänsterextremister, har laddat upp och lovar att de ska samlas på Ribersborgsstranden och tåga mot Fridhemstorget, och där ska det bli... Ja, som någon har skrivit, eller några städer ska brinna. Alltså, de pratar inte bara om upplopp i Malmö på grund av denna koranbränning, utan i många olika städer i Sverige.
Mm. Ja, och då är det ju det att väldigt många människor verkar ha missat poängen med hela den här aktionen. Jag ser, det har varit väldigt mycket flöde på Twitter om detta, där människor som annars är förtänksamma och kloka tycker att men helt har fastnat vid det, att varför ska vi provocera så onödigt, och så man bränner inte böcker dessutom, har många hakat upp sig på, och de har helt missat poängen med aktionen. Vad är poängen med aktionen, Ingrid?
Poängen är ju att det bor väldigt många muslimer i våra samhällen som faktiskt vill göra Sverige till en sharia-stat, och i sharia är det absolut förbjudet att kritisera islam, att håna muslimer. Det är belagt med dödsstraff. En vacker dag, om inte vi stoppar den här utvecklingen, kommer de att bli en majoritet i Sverige, och då är det sharia som gäller på riktigt. Och då har vi ingen yttrandefrihet, inga frihetsrättigheter överhuvudtaget. Så detta är ju ett sätt att visa människor vad som ligger och lurar under ytan på snälle Mohammed som är din granne. Men kommer det till det att någon kritiserar eller hånar, kallar Mohammed en falsk profet exempelvis, då är det döden som gäller. Då är det våld och blod och massaker.
Mm. Ja, och det har vi har ju konstaterat det tidigare på det. Jag säger det igen, att poängen här är då alltså att visa problemen som redan finns under ytan, och huruvida någon provocerar eller ej, är inte, det är inte där problematiken ligger, utan problematiken är i att denna inställningen finns oavsett vad vi gör. Men då är det ju väldigt många som och nu är inte Olle Lönnérs på Sydsvenskan någon stor tänkare precis, men det han skriver i Sydsvenskan igår är ganska typiskt för mainstream medieresonemang. Rasmus Paludans syfte är att provocera Malmös muslimer till våld. Han kallar sig frihetens soldat och på fredag planerar han att bränna Koranen i Malmö. Rasmus Paludans syfte är att provocera fram våld från Malmös muslimer för att han själv ska framstå som yttrandefrihetens apostel. Ja.
Får jag bara stoppa där och säga sen. Förstår inte ens Olle Lönnérs själv vad det är han säger. Att det är så lätt att provocera fram våld hos muslimer. Skulle han någonsin ha skrivit om någon nu ville bränna en bibel eller Sveriges grundlag eller vad sjutton som helst. Skulle han då ha skrivit, nej, de här vill alltså provocera fram våld hos skåningarna. Nej, det skulle han aldrig ha skrivit. Då skulle han ha skrivit att det är inte klokt att det finns skåningar som säger att de tänker ta till våld för att stoppa detta. Jag tycker det är dumt att bränna Sveriges grundlag, men man har rätt att göra det. Det hade han skrivit då. Men så fort det gäller muslimer, för innerst inne vet han hur själv och farligt detta är. Och jag slogs av tanken, Rasmus Paludan kanske välter hela Sverige. Om det här verkligen blir av, det blir stort upplopp, det brinner i Malmö, det kanske brinner i en massa andra städer för muslimer runt om i Sverige, tar detta som startskottet på inbördeskriget eller vad vi ska kalla det. Då har han liksom genom en timmes arbete i Malmö kanske vänt upp och ner på hela Sverige och fått majoriteten av svenskar att förstå att vi har fienden ibland oss. Och det gäller inte alla muslimer, nej, men väl till och med de snälla, trevliga muslimerna, om det kommer till skarpt läge så vågar inte jag lita på att de står på svenska folkets sida.
Nej, kruxet är just det här att få människor att förstå att problemet inte är provokationen.
Nej.
Att få folk att komma förbi den tankespärren, liksom att om man bara struntar i att bränna i Koran så är allting frid och fröjd. Allting är inte frid och fröjd ändå. Detta synliggör är ju odemokratisk inställning som inte alls är kompatibel med västvärlden överhuvudtaget. Och jag har till och med sett folk skriva på Twitter att ja, om någon hade bränt en bibel då hade väl... Så det finns tydligen en del som tror att samma sak hade hänt då. Det som hade hänt då är att kristna hade blivit ledsna och tyckte att ja, det var väl onödigt. Sen har det inte hänt mer.
Nej.
Men en del människor går tydligen runt i den villfarelsen också. Så att jag... Men du, vi vill gärna visa ett litet kort klipp här som vi hittade på Samnytt med en kvinna som vi trots allt tycker inger lite hopp, för att hon var på den här utomhusgudstjänsten då i Ronneby. Där det gick runt en man och filmade och där vi tidigare har visat klipp där kvinnor säger att åh, det är vackert och det är så fint att ha detta i våran brunnspark. Men här har han faktiskt lyckats hitta en kvinna som vågar säga vad hon tycker fastän det inte är så opportunt.
Vad tycker du om det här? Vi gick hit och får titta på detta, eller?
Ja, det är för jävligt.
Du tycker det är för
jävligt? Ja, jag mår illa. Jag måste ner hit och se mig i ögon, liksom.
Ja.
Jag tycker Ronneby har fallerat totalt när det kommer till integrationen och invandringen här. Jag kan säga att kan det vara 6 år sedan så var det inte alls här. Då skröt man om att Ronneby hade inte den här invandringen, medan Stockholm här så hade det varit lite förväg. Men nej, det är...
Men om vi jämför med Stockholm, var bodde du i Stockholm? Var du inne i...
Jag bodde ju först i Södertälje. Det är ju väldigt...
Invandrarsätt, ja.
Ja. Men sen så flyttade jag till Segeltorp, som ligger i Huddinge. Där var det lugnt, vi bodde i ett lugnt område. Så det var ju... Den enda skillnaden är ju egentligen att det är mer polisnärvaro i Stockholm än vad det är här. Jag kan tycka att om polisen nu i samband med kommunen har gett godkännande till detta så ska de vara här på plats också. Tycker jag i alla fall.
Tänker du att det kan bli bråk eller?
Men jag tänker liksom att det är lätt för dem att stå och säga det ena och det andra och godkänna såna här saker när det finns så många som är emot det.
Mm.
Och det är ju en kulturkock, det här är inte vår kultur i Sverige överhuvudtaget.
Nej.
Men folk är så jävla fegar och bara säga vad man tycker och tänker. Jag har inget emot att säga vad jag tycker och tänker. Jag är mer frågande på andra kvinnor här någonstans här.
Ja, de får inte vara med.
Nej, men ändå så hävdar de ju och påstår att alla är välkomna och frågor, alla får vara med och jämställt, men
ja, inte en enda kvinna ser vi där.
Men man kan trakassera Martin Timell för någon sexuell grej för 10 år sedan.
Ja, precis.
Men man kan tycka det här är okej.
Ja, det är så fruktansvärt hyckleri i Sverige.
Ja,
alltså.
Jag tycker det är så jävla skandal.
Ja,
det är intressant. Ja.
Ja, det var ord och inga visor.
Det var det, och det var väldigt, väldigt uppfriskande tycker jag.
Mm, verkligen. Och jag menar, jag tänker, alltså, vi ser ju vecka efter vecka Sverigebilden är ute och frågar folk och det är alltid, nej det gör väl inget att svenska blir i minoritet.
Och Lua är inte minst som de inte lärar sig flasklock till för att han är arab.
Ja, 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 visst. Och, så det var väldigt skönt att äntligen höra en svensk tala ur skägget och säga att det här är för jävligt. Jag tyckte hon svor lite väl mycket, men, men alltså, det
hon var på riktigt ledsen och arg. Alltså.
Ja, ja.
Hon tyckte det kändes som en skymf, tolkar jag det som. Och det gör det ju också. Mm. För man ska komma ihåg vad det här är för ställe. Ronnebybrunn är ju liksom en kultur, svenskt kulturarv.
Ja.
Så det är extra, vad ska vi säga, hånfullt, vad säger man Ingrid? Och ha en muslimsk gudstjänst just där känns extra mycket som en...
Ja, ja, det är en skymf. Och det är precis det som är syftet. Och nej, inte alla muslimer förstår att det är syftet. Men just det här med att ha bönutrop, det är att det talar om att i det här området styr Allah. Och det är likadant med detta. Titta vad vi kan göra. Vi kan ta alla de platser som ni tror är era, för snart är de våra. Det är det budskapet de skickar ut.
Och man kan då komma ihåg att det är så islam har gått tillväga överallt där det har dragit fram. Man har tagit över kultplatser, kyrkor och så vidare från andra kulturer och gjort dem till sina. Hagia Sofia är ju det senaste aktuella exemplet.
Att, det var ännu en alltså katedral som nu Erdogan har gjort om till moské. Som då var tydligen en fungerande katedral. Så att han är inte färdig där. Och jag bara säger det att det var en islamkritisk demonstration utan koranbränning dock i Norge, i Bergen. Och han blev ju sönderslagen, den killen som höll i det. För han sa att Mohammed är en falsk profet. Och alltså, man måste få lov att säga det om man är kristen. Mm, så förstår man väldigt väl att Mohammed är en falsk profet. Alltså du kan ju inte fortskicka ner sin son och säga så här och så här ska det vara det. Och sen 600 år senare säger han till Mohammed, du förresten, slå ihjäl alla de som följer min son. Alltså det fattar väl till och med den värsta ateist att det är ju falskt. Och han blir sönderslagen och vi ser ju upplopp hela tiden utan att någon provocerar med en koranbränning. Det behövs inga provokationer. Det, precis som du säger, det är inte provokationen som är problemet. Problemet är islam och deras sanningar som muslimerna måste följa. Annars riskerar de att bli kallade kättare och frysas ut.
Och än en gång, nej, alla muslimer följer inte påbuden. Som tur är, eller hur vi nu ska. Det bästa hade ju varit om de hoppade av. Men det är inte så lätt när straffet för avfall är döden. Kanske man inte vågar göra det i första taget. Men du, vi ska avsluta dagens program med ett litet klipp från när du var hos Navid Modiri. Som knyter an till just allt det här som vi pratar om.
Det är nämligen någon, jag vet inte vem, jag hittade den, någon har lagt den på min Facebook. Någon har klippt ut det jag sa om hur svenskarna mår i Sverige. Och jag skulle vilja att ni ser detta och sen vill jag innan det säga att jag uppmanar alla er som är kristna att be för Sverige och för svenska folket. Och ni får väldigt gärna ha förböner för mig och Maria. Vi kommer att behöva det nu med den här rättegången som ligger framför oss. Vi kommer att behöva allt skydd vi kan få. Och ni som inte är kristna, ni kan väl åtminstone skicka goda tankar till oss.
Absolut, det har ju visat sig i experiment i Japan var det bland annat, va? När man, om man skriker och gapar och är elak mot iskristaller så blir de jättefula.
Ja.
Och om man däremot spelar klassisk musik så blir de väldigt vackra.
Ja. Så det där med att skicka ut goda tankar i universum oavsett om man kallar det bön eller goda tankar, det fungerar.
Och det man dessutom kan göra är ju som vanligt att stötta oss på ingridomaria.se via Swish, via Bankgiro och den fantastiska donorboxen där man kan bli månadsgivare. Och vi uppskattar allt stöd till vårt opinionsbildande arbete.
Det gör vi. Så ser vi klippet och så säger vi hej då och Gud välsigne.
Hej då!
Idag som tittar och som kring och inte känner igen vårt land och är livrädda och ledsna och förstår inte hur vi ska kunna få tillbaka vårt svenska Sverige. Varje folk har rätt till sitt eget land. Och man behöver inte peka ut att det är midsommar eller det är det. Det är bara känslan av att vara trygg, att vara bland sina egna. Ibland så liknar jag massinvandring med tvångsäktenskap. Staten har tagit hit människor som vi ska tvingas gifta oss med. Och vi säger, vi vill inte. Jo, det är plikt att göra det. Och jag har ju tänkt länge att nu vaknar svenskarna snart. Nu måste folk bli liksom gruppvåldtäktsepidemin och morden och skjutningarna och gängkriminaliteten. Nej. Vad gör svenskarna? De blir deprimerade. De flyttar ut på landet. De försöker gömma sig undan detta. Men det finns snart inte så många ställen kvar att gömma sig på. Det är inte vårt land. Vi har ingen mer rätt i Sverige än vad somalier har. Och vad gör det med människor? Vad tror du händer i huvudet med människor som blir fråntagna rätten att vara stolta och den oomkullrunkeliga rätten till vårt eget land? Jag tror att det skapar ledsna, förvirrade, deprimerade och handlingsförlamade människor. Några av dem kommer inte att vara handlingsförlamade. Några kommer att bli våldsamma. En dag det smäller, då är det politikernas och journalisternas fel. De allra flesta svenskar har ju inte förstått vidden av problematiken förrän de senaste åren. Därför att invandrare bodde i sina områden och svenskar bodde i sina. Och på skolorna gick det svenska barn eller invandrarbarn. Sen så kom ju den här lagen som tvingar kommuner att ta emot. Och så blev det plötsligt flyktingboenden i varenda liten byhåla. Och helt plötsligt vaknar svenskarna upp. Och så går de ut på nätet. Och så, nej, jag vill inte ha det så här. Hur ska man göra? Fängelse eller böter, hets mot folkgrupp. Hur ska man kunna föra ett vuxet samtal och diskutera de här frågorna när det är så vi som försöker bli bemötta? Alltså jag tycker att det är ondskefullt det som har gjorts mot svenska folket. De flesta svenskar tror jag kan inte föreställa sig att Stefan Löfven eller Annie Lööf eller någon annan faktiskt ljuger dem rakt upp i ansiktet.